Sara Skyttedal startar partiet Folklistan. Vad har hon för chanser i EU-valet? Du lyssnar på Politikrummet, Expressens nyhetspodd om svensk politik med mig, Filippa Rogvall. Och idag med Expressens politikreporter Thomas Nordenskjöld.
Hallå, hallå.
Och vår politiska kommentator Viktor Bartkron.
Hej.
Hej. Igår stod det klart att den tidigare kristdemokraten Sara Skyttedal startar det nya partiet Folklistan inför EU-valet den 9 juni.
Och riksdagsvalet 2026, som jag förstod.
Och kommun- och
vårt eget avslöjande rätt. Ja, precis. Det är en stor satsning där.
Ja, för det här avslöjades då av vår kollega Annette Holmqvist. Vad vet vi om Folklistan?
Ja, alltså än så länge inte så himla mycket mer än att Sara Skyttedal ska fronta detta och att det är hennes parti. Men att hon, vi vet ju då efter Annettes avslöjande att hon lämnade in en ansökan till Valmyndigheten här förra veckan den 27 mars och att den ansökan har beviljats och att någon form av logotyp är registrerad. Men så mycket mer så vet vi faktiskt inte. Mm. Mer än väldigt mycket surr och rykten på stan.
Ja, precis.
Sara Skyttedal lämnade ju Kristdemokraterna under dramatiska former i februari efter att ha petats från EU-listan när det uppdagades att hon hade haft kontakter med Sverigedemokraterna. Hon valde att sitta kvar i EU-parlamentet som politisk vilde.
Det är något som känns väldigt vemodigt. Jag inbillar mig lite att det känns kanske som när man väljer att lämna in skilsmässopappren efter en lång relation. Inser att det är dysfunktionellt och inte går att fortsätta. Men det är klart att man i en sån stund också tänker på allt det fina som man delat. Och
men om någon mot förmodan trodde att det här var det sista vi skulle höra av Sara Skyttedal, så trodde ni fel.
Ja.
I nuläget är det ju då som sagt oklart vilka som står på folklistan och vad de har för politiska agenda. Men har ni några teorier givet Skyttedals politiska profil?
Ja, den är ju ganska välbekant vid det här laget, ska vi säga. Hon har ju trots allt varit en profilerad politiker nästan hela sitt vuxna liv. Och först som ungdomsförbundsordförande i KDU och därefter som seniorpolitiker i Kristdemokraterna de fem senaste åren då i Europaparlamentet. Och hennes politiska profil är ju inte direkt okänd. Det är en tydlig högerprofil. Det är nya KD, alltså det mer Ebba Buschiga KD. Med tiden kanske en dragning ännu längre höger ut, i alla fall tycker ju partiet Kristdemokraterna det. Hon ansågs ju för höger för att stå på första platsen av många i partiet. Samtidigt inte tillräckligt för Sverigedemokraterna uppenbarligen, där hon fiskade uppdrag men istället blev nedgolad.
Alltså just det där med höger är lite intressant, för att alltså hon har ju den ekonomiska politiken, då är ju hon rätt klassiskt borgerlig. Alltså hon, ja men moderat ungefär så, eller hade kunnat passa in i vilket av de här borgerliga partierna som helst, men när hon då sonderade om att stå på Sverigedemokraternas lista, då tyckte ju de att hon i den ekonomiska politiken, där hon då driver sänkta skatter, mindre regleringar, sänkta bidrag, alltså klassiskt det man betraktar som klassisk borgerlig politik, då tyckte ju Sverigedemokraterna att det var för borgerligt egentligen. Nu har ju de en del sådana redan i sitt parti, det var inte bara det, men det var ändå så man delvis motiverade att man inte ville ha med henne, att hon har en för tydlig högerstämpel där.
Alltså på många sätt är ju Sara Skyttedal personifierar ju det här nya högerblocket och är ju någonstans den perfekta legeringen. Alltså organisatoriskt kristdemokrat, sakpolitiskt moderat, som Thomas just sa, men i attityden däremot sverigedemokrat. Alltså hon blir ju någon form av blandning av alltihopa i den offentliga rollen. Och det är väl en anledning till att det är så otroligt svårt att spontant se en plats för ett parti med hennes politiska prägel. Hon har ju själv varit inne på det när hon skulle förklara varför hon hade sökt uppdrag hos Sverigedemokraterna då i samband med petningen från Kristdemokraternas lista, så motiverade hon ju det med att avståndet mellan de här partierna, det var nu i praktiken försumbart och att det var inget konstigt att man kunde ha uppdrag åt flera. Och att man då ska trycka ner ytterligare ett fjärde parti då i den mixen, det låter ju spontant som något av en utmaning. Det finns tydligare luckor i fältet.
Kan det inte räcka då med hennes egen lyskraft och mediala personer?
Ja, men alltså det som kännetecknar henne är ju mycket det här med att hon har hennes förmåga att skapa konflikt och så. Och hon är ju en av de mer, liksom, det såg man ju redan i förra valet och sett det inför det här, att hon är en av de mest kända kandidaterna, men hon är också en av de kandidater som skrämmer bort flest väljare. Så det ska man ha med sig. Men alltså frågan är ju verkligen så här, vad skulle hon kunna bidra med som inte redan finns? Alltså en del försöker ju placera in henne, alltså göra henne, liksom beskriva henne närmast som lite Trump-aktig, men alltså det är nog att liksom, då hamnar man nog lite snett. Alltså hon är ju för NATO, hon är för frihandel, hon driver ingen svexit så att sen får ju frågan då, för det är en del när man bringer runt nu, så lyfter ju de den frågan så här, vad skulle hon kunna komma ut nu i någon annan fråga? Alltså vi har ju den här, hon har varit liberal när det gäller i liksom i frågan om cannabis så, och varit
det
ute.
Som fick henne fälld nästan från KD.
Ja, det gjorde ju henne, det var oerhört kontroversiellt i Kristdemokraterna. Det är en fråga de verkligen har stuckit ut, och det, men frågan är om den räcker. Men skulle hon kunna komma ut på något annat sätt i någon annan fråga här som skulle kunna vara det som bär partiet framåt? Det är väl oklart.
Det går ju en cannabisvåg genom EU. Det kanske är någonting att fånga upp.
Det gör det, inte bara EU, stora delar av västvärlden i alla fall, men det går ingen direkt cannabisvåg inom den svenska väljaropinionen, kan man notera. SOM-institutet presenterade nya siffror så sent som idag. Det har ökat stödet för legalisering av cannabis, men det är på 13%. Det kan då jämföras med aktiv dödshjälp.
13% kommer man in i parlamentet.
Det gör man, men det smalnar av den potentiella basen väldigt mycket om man jämför med andra enfrågerörelser som feministiskt initiativ. Ja, det är ganska många som kallar sig feminister, väldigt många fler än 13%. Och när junilistan slog igenom 2004, då var man ensamma bland de etablerade partierna om EU-kritik, uppfattades det som. Betydligt bredare än 13%. Jag skulle säga, det kan jämföras med, jag tror aktiv dödshjälp hade stöd på uppåt 50%, för att ta en annan kontroversiell fråga i Kristdemokraterna. Så cannabis i Sverige ser inte ut som något jätteflöte. Det är ingen jättepöl av väljare att ösa ur. Men du var inne på det själv, 13% räcker om man kan aktivera dem.
Men alltså, risken lite här blir ju, alltså, efter allt som har varit, alltså, det har ju varit ett oerhört turbulent år liksom, kring henne och Kristdemokraterna, där hon varit liksom, men stått i verkligen stormens epicentrum, och där då vi vet att hon sonderade kring att stå på Sverigedemokraternas lista. De var inte intresserade, hon blev petad från Kristdemokraterna, så hon blev politisk vilde. Nu är det här. Men risken är ju att det uppfattas som att hon gör det här framförallt för att rädda sin egna politiska karriär. Och det är ju inte någonting som är liksom,
svårsålt.
Det är svårsålt i väljarna.
Alltså, jag tror att för att en persons egen lyskraft ska bära in ett nytt parti, om vi tänker att den politiska profilen är snarlik det som Sara Skyttedal tidigare har ägnat sig åt, det vill säga ungefär mitt i ett redan trångt högerblock, alltså, då behöver man en status, en offentlig status som är långt över vad Sara Skyttedal har. Alltså, den enda jag spontant skulle kunna tänka mig som skulle kunna gå in och starta ett nytt parti och dra in det från scratch, det är typ Jimmy Åkesson. Om han skulle lämna Sverigedemokraterna och starta eget, då skulle han kunna ta med sig tillräckligt med väljare.
Efter allt hårt slut.
Ja, men han har den ställningen, men jag är tveksam till om ens, alltså, de andra partiledarna skulle kunna göra det. Och någon offentlig person, det känns som en 1900-talsgrej. Alltså det här är, ett långskott verkligen.
Nej, men det är ju, alltså, antingen så ska man ha någon väldigt stark story som man bygger upp partiet kring. Än så länge kan man inte se vad det skulle vara. Så vi vet att hon har blivit petad och nu startar nytt. Men det räcker ju verkligen inte. Eller att man har någon väldigt tydlig fråga, vilket vi inte heller kan se här vad det skulle vara. Eller då är det ju att man har något superstarkt namn. Alltså Feministiskt initiativ kom ju in i EU-parlamentet med Soraya Post. Men det var ju Gudrun Schyman som partiledare, ja, som är en av de största politiska stjärnorna vi haft i Sverige kanske i modern tid. En enorm dragningskraft.
Höga förtroendesiffror.
Ja, nej, men hon drog ju partiet in i Europaparlamentet. Alltså Sara Skyttedal är inte Gudrun Schyman. Och sen så liksom, att man kanske liksom, som man också kan se kring de här partierna som har kommit in då, Junilistan, Feministiskt initiativ, Piratpartiet, det är att man har liksom surfat på en samhällsvåg med Junilistan som ju kom in efter omröstningen om euromedlemskapet och ett liksom fångade upp ett missnöje som fanns med EU som inte då bas upp av något annat borgerligt parti riktigt och så. Och samma sak man säger med Piratpartiet med integritetsfrågor och sådär. Och Feministiskt initiativ då med feminismen. Men här, vad är det som det här partiet ska surfa på? Det blir jättespännande att se. Alltså, oerhört spännande att se vad, när det preciseras mer, vad det blir av det här.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Vi får se vad det blir för innehåll i folklistan. Men om vi ska tala lite om vilka som eventuellt kan stå på folklistan, så har det ju ryktats ett tag om att en ex-socialdemokrat vid namn Jan Emanuel, eller känd som Robinson-vinnare, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot och även välfärdsentreprenör, är inblandad i det här projektet. Det här var någonting som även politiksajten Politico nämnde i förbifarten, att en socialdemokrat var involverad i projektet. Vad vet vi om hans engagemang i detta?
Ja, alltså vi vet ju att han har, det vet jag via källor, att han har sonderat möjligheterna kring ett nytt parti. Har liksom diskuterat den möjligheten med olika företrädare. Han ska ut runt förra sommaren, hösten så. Om han är med i det här? Nej, men det vet vi inte. Men det finns väldigt mycket, det florerar mycket uppgifter och rykten kring att han skulle vara det. Och det hade ju varit jätteintressant såklart, och när man ringer runt och pratar inom Kristdemokraterna, inom borgerligheten, så ses ju det som att då skulle partiet någonstans bli ett större hot faktiskt. För där kan man prata kändiskap på riktigt. Alltså han, det vet ju vi här på Expressen, att han är en person som folk vill läsa mycket om. Vi skriver...
Senast här om veckan så var vi på Gran Canaria och träffade honom.
Ja, jättespännande intervju och reportage med honom. Och han, så att han, det skulle ju tillföra någonting, och han skulle ju också tillföra, alltså då skulle ju också den politiska profilen för det här breddas, och då kanske han skulle bli ett hot mot för fler, alltså på riktigt kunna liksom bli ett hot, rejält hot för Sverigedemokraterna, men kanske också då, jag vet inte om det finns hur många av de väljarna som finns kvar Socialdemokraterna, men i LO-leden och så, det är i alla fall den, ja men det är de han liksom, han står ju för någon form av kulturkonservativ socialdemokrati som gärna skulle vilja ha liksom dörren öppen till Sverigedemokraterna, väldigt långt ifrån där Socialdemokraterna står idag, men det hade ju onekligen varit, det hade ju skakat om det hela lite.
Det kan man säga. Han hade ju också, om han ville, kunnat tillföra en annan ingrediens som kan vara bra att ha, nämligen kapital. Du var inne på det, Filippa. Han har en bakgrund som välfärdsföretagare och gjorde sig ju en oerhört rejäl hacka.
250 han, miljoner tror jag.
Ja, vilket han gärna har pratat om och visat upp efter det.
Hur kan du som är socialdemokrat ha en vit Lamborghini? Som jag sa tidigare, ja. Då sålde jag den vita Lamborghinin och köpte en sosseröd Ferrari istället.
Har han sparat lite av det här, eller kanske till och med placerat det på ett vettigt sätt, ja, så har ju ett eventuellt nytt parti det här eller något annat en rätt rejäl krigskassa till att börja med. Och det kan ju vara bra att ha också. Även om Sverige inte är USA, så det är klart, ska du köpa det i utrymme så är det bra pengar. Så är det ju.
Ja, han säger själv att han har pengarna, noga med att han i den här intervjun i Expressen då, så att han har pengarna i Sverige och betalar skatt och sådär.
Och att han ångrar lite att han skattade, för att skattepengarna, ja, används på fel sätt.
Exakt. Ja. Samtidigt så är det ju så, vi vet ju att det där när han, det var ju, han blev ju sådär rik på de här HVB-hemmen som han ägde, och han fick hjälpa Pär Nuder, den tidigare socialdemokratiska finansministern, i hela den här processen, han sålde det där och så. Och det sabbade ju Pär Nuders framtida politiska karriär. Han var ju, ansågs ju omöjlig som partiledare för Socialdemokraterna efter det där. Och det är klart att man kan väl säga att hela hans livsstil, det här med hans, hur han har stoltserat med att han gärna parkerar, P-böter, inget problem för honom att betala. Han ställer bilen där det är bekvämt. Alltså allt det där och de här pengarna han har tjänat som har bidragit till det här kändiskapet och kanske varit en tillgång i att bygga upp det. Frågan är, hur funkar det när han, om han nu skulle vara en kandidat för ett parti? Alltså då kommer man börja betrakta honom på ett annat sätt. Han kommer bli behandlad på ett annat sätt i medierna, får man hoppas. Och det är verkligen ett kändiskap, men kommer det fungera? Men det vet vi verkligen inte.
Fast om han kan ta med sig Pär Nuder då som finanspolitisk talesperson, så vore det onekligen en game changer.
Det hade varit jätteintressant.
Ja. Men det här du nämner då, att det har ryktats om att han vill skapa eller bilda ett parti. Varför vill han ge sig in i partipolitiken.
Alltså han har ju varit inne i riksdagen, men det här skulle ju onekligen vara något nytt för honom och så. Så att det, men ja, vi får väl se. Han har ju ännu inte klivit fram. Vi har ju sökt honom. Vi får se vad han säger.
Riktigt rik person får hålla på tillräckligt länge, så kommer han förr eller senare vilja ge sig in i politiken eller starta en konsthall eller något sånt där. Försöka skaffa sig det kapital som
Lex Trump.
Ja, det är väl ett extremt exempel. Det finns ju många mer närliggande, men det är något med drivkraften in i det där som du faktiskt inte riktigt bara kan köpa för pengar, utan som handlar om att bygga en annan typ av kapital, socialt, kulturellt eller till och med politiskt. Då. Så han är ju väldigt politiskt intresserad, det kan man ju säga. Och ja, han kanske inte har något större behov av att jobba med något annat, så varför inte?
Viktor, du nämnde pengarna då, Jan Emanuels förmögenhet. Jag läste en kartläggning som Sveriges Radio gjorde i EU-valet 2019, och det är ju inga jättestora summor, i alla fall jämfört med riksdagsvalet, som de lägger på sina valkampanjer. De små partierna, LMPK, det la runt 4 miljoner. Vänsterpartiet 5,5. Moderaterna, SD, uppemot 11 miljoner. Socialdemokraterna 20. Och sen Centerpartiet då, så sticker ut med 25 miljoner kronor.
Det finns inget parti som betalar så dyrt för sina röster i varje val som Centerpartiet.
Nej, precis. Vi får se hur det slutar i år då. Men vad behövs? Mer än pengar, är det liksom?
Ja, nej, men pengar är ju en sak. Men det ska man ju tänka på. Det handlar ju framförallt om reklamköp och sånt. Alltså den stora uppmärksamheten, den stora marknadsföringen får ju ett existerande parti gratis, kan man säga, genom att helt enkelt bevakas i medier och vara med i debatter och stå i SVT:s slutdebatt. Det där har ju varit en diskussion inför flera EU-val, vem som egentligen ska få vara med. Vi har haft situationer där partier som i opinionsmätningarna ligger mycket högre än andra som inte får vara med eftersom de inte redan sitter i parlamentet. Och, så det är klart att genom att finnas till så har du ett enormt försprång som du som uppstickare behöver kompensera för på något sätt. Och det enda uppenbara sättet att kompensera för det är ju att ha en otrolig medial lyskraft på något annat sätt.
Och det är folklistan.
I ett spekulativt scenario där Jan Emanuel är med, så möjligtvis, men kanske inte bara med Sara Skyttedal.
Men det där med att få vara med i debatter, det var ju delvis det som blev Junilistans stora genombrott, att de inte fick vara med i Sveriges Televisions slutdebatt. Alltså det använde ju dem ganska effektivt, för det blir ju alltid en diskussion kring nya partier, och det behöver inte vara en nackdel att portas om man, det kan vändas och bli en del av kampanjen, så att säga.
Det här med Junilistan då, det ska ju sägs ju vara en inspiration för Folklistan, att det är en tvärpolitisk samling. Vi vet ju ännu inte vem som står på listan. Men vad kan man säga om Junilistan egentligen?
Ja, det här är ju 20 år sedan nu, barn. alltså, lyssnarna, inte du. Nej, men Junilistan var ju ett projekt som vi redan var inne på, som föddes i en speciell tid. Vi hade euroomröstningen hösten 2003, där mer eller mindre hela det svenska etablissemanget stod på ja-sidan. Socialdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Folkpartiet heter de då, Kristdemokraterna, inte Centern, men de var lite mer fringe på den tiden, kan man väl säga. Men det uppfattades i alla fall som att liksom näringslivet, socialdemokratin, borgerligheten, alla stod på ja-sidan. Nej-sidan vann ju klart. Alltså, vi ska tänka på att det här var ju en tid när svenska folket var långt mycket mer EU-skeptiskt och kritiskt än vad som är fallet idag. Och då kom ju Junilistan som ett slags etablissemangsröst mot ökad. Ja, deras egen beskrivning var att de var för EU-medlemskapet men mot superstaten. Jag tror att man uppfattades kanske som en bara kritisk röst i största allmänhet, och blev då ett attraktivt alternativ för de väldigt många borgerliga och socialdemokratiska, men kanske framförallt borgerliga väljare som var lite tveksamma till EU-utvecklingen. Och där hittade man verkligen en ledig nisch, och den tog man. På den tiden fanns inget Sverigedemokraterna som var med och spelade om de rösterna heller, kan man tänka på.
Det som också utmärkte dem var ju det här med att man hade, det var olika kandidater med olika partibeteckningar, med liksom tidigare riksbankschef och nationalekonomer. Det var ju ändå, det fanns ju socialdemokrater, en socialdemokrat som togs in också.
Grundaren Nils Lundgren var socialdemokrat. Han blev utesluten i partiet när han startade Junilistan.
Då ställer vi upp Junilistan uttryckligen för att ge möjlighet för bland annat socialdemokrater, men även borgerliga, att rösta mot överflyttning av makt från Sverige till Bryssel.
Men vad hände egentligen sen då med Junilistan?
Ja, alltså det var ju, det blev ju en väldigt kortvarig framgång får man ju säga. De trodde ju att de skulle kunna rida på det här och ställde upp i riksdagsvalet 2006, men det blev ju en riktig lopp för partiet. Jag tror bara att de nådde inte ens en halv procent i det valet. Och luften gick ur det här partiet ganska snabbt. Och det har vi ju sett i parti efter parti som tar sig in. Alltså det är ju tydligt att det är lättare att ta sig in i Europaparlamentet, delvis för att man väljarna ser på det valet på ganska goda grunder på ett helt annat sätt än man ser på riksdagsval.
Ja, vad är det som gör att EU-valet skiljer ut sig?
Ja, vi får väl se om det fortfarande gör det. Det är ju en annan spaning att det senaste Europaparlamentsvalet som vi hade för 5 år sedan, där såg vi ju inte den här typen av tendens, utan det var Junilistan 2004, det var Piratpartiet 2009 och sen var det Feministiskt initiativ 2014. Och Feministiskt initiativ, ska vi säga, de var ju nära att sen komma in i riksdagen också. Sen gick luften nu. Men förra gången så var det ju mera en rikspolitisk valrörelse utan några stora nya intåg. Det är möjligt att det är en mer mogen marknad nu, att det är svårare att bryta fram, och jag tror väl, ska det hända så är det väl just då en väldigt tydlig fråga som sticker ut och som fångar en stark trend som det har varit tidigare då vid de 3 tillfällena. Men just här och nu så är det lite svårt att se den, och det är en bredare konkurrens idag också, ska vi säga, när Sverigedemokraterna och deras intåg i politiken har ju aktiverat många tidigare personer som kanske har haft ett lågt engagemang, inte röstat annat än när de tar tillfället i akt. Så det ska en del till. Alltså jag är inte säker på att vi kommer se den här typen av partier lika frekvent nu och framöver.
Men ändå väcker det här oro i en del partier.
Ja, nej, men det gör det ju. Alltså, framför allt då såklart nu när vi vet, än så länge vet vi att det är Sara Skyttedal då, det är hennes parti det här, så väcker det ju väldigt mycket reaktioner i Kristdemokraterna. Alltså till att börja med så är ju folk, när man pratar, ringer runt, så är folk väldigt irriterade. Alltså man är ju trötta på det här med henne. Hon fortsätter att ställa till det, och man liksom ser liksom någonstans, när man liksom pratar högt upp i partiet, så är det, liksom, det är en bekräftelse på att hon återigen liksom sätter jaget före laget, och att man kanske gjorde rätt då när man, eller kanske att man gjorde rätt när man petade henne. Men sen är det ju så att det är ju ett rejält hot. Jag menar, Kristdemokraterna ligger väldigt lågt i opinionen nu i de nationella mätningarna. Det ser tufft ut inför det här EU-valet. Och även om den här nya Sara Skyttedals parti lyckas, även om det inte lyckas ta sig in i parlamentet, det kanske bara får någon procentenhet, vem vet.
Mm. Så kan det, bara
ja, det kanske räcker för att peta Kristdemokraterna ur Europaparlamentet. De har 2 mandat idag, de måste åtminstone behålla 1. Men skulle de tappa båda så vore ju det ett enormt bakslag för Ebba Busch, som har investerat mycket i valet och som nu har satt sin ganska nära vän Alice Teodorescu-Måwe och som har liksom navigerat i alla de här turerna. Det är klart att så här, det man säger i partiet är ju att skulle partiet helt åka ur, nej men då skulle det sannolikt kunna leda till en diskussion om även Ebba Buschs framtid och partiledarskap.
Men är det KD-väljarna de främst ska gå efter då?
Det tror jag kanske inte egentligen. Alltså, finns det någon yta som en Sara Skyttedal och kanske även en Jan Emanuel konstellation skulle kunna försöka exploatera, så är det väl då kanske vad vi kan kalla för ett frihetligt missnöje. Alltså, vi har ju sett en ganska stark högervåg bland unga väljare framförallt. Den finns. Jag är inte säker på att den gruppen är helt imponerad av allting som Tidöpartierna gör. Cannabislegalisering är ju en sak. Det kanske inte är världens största fråga, men det finns ett engagemang där. Finns det dessutom ett engagemang i andra närliggande frågor? Jag menar, vi har fortfarande inte ens liksom öppet efter 3 på Systembolaget på lördagar. Är snusskatten för hög? Den typen av frågor. Fånga upp någon slags folkligt, frihetligt missnöje med den reellt existerande högern där Jakob Forssmed dikterar folkhälsopolitiken och liknande. Ja, där kanske det finns någonting att jobba med. För det skulle i så fall också kunna svara mot en samhällstrend som finns lite underliggande, tror jag. Men, och Sara Skyttedal skulle möjligen då kunna vara ganska lämpad för att spela på de strängarna. Jan Emanuel skulle definitivt kunna vara.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Det har ju blivit ett ganska spekulativt avsnitt det här. Men...
Oh ja,
vi älskar att spekulera. Ja.
Det är alldeles för mycket fakta i politikrummet till vardags.
Ja, men fakta är då att det finns ett parti som Sara Skyttedal har startat som heter Folklistan. Vad tror vi om deras chanser?
Alltså det som är tydligt tycker jag när man ringer runt och nu och pratar med företrädare i Kristdemokraterna och i andra partier vad de tror om det här, det är att alla säger ändå samma sak. Vilka fler har hon med sig? Mm. Alltså hon räcker inte. Och så är det nog. Alltså det blir väldigt svårt tycker jag att bedöma partiets chans innan vi vet vilka fler är med. Och
det
ryktades
ju om Amineh Kakabaveh, Vänsterpartiets vilde då, som hade en avgörande roll i...
Det har avförts ganska bestämt.
Det har avförts.
Det är synd, för det lät annars som spännande med någon slags samlingsparti för personer som inte klarar av att vara i partier. Det,
har Henrik Jönsson tackat nej än? Vet vi nu.
Får vi se. Hanna,
debattören.
Så ja, nej, men det florerar jättemycket rykten och namn nu. Och det surras verkligen om det här. Och det är ju tecken i sig på att vi vet, det har hänt 3 gånger tidigare att partiet tar sig in. Det skulle såklart kunna hända igen. Och hon har ju en lyskraft och hon har en förmåga att dra till sig uppmärksamhet och så. Än så länge så. Det krävs mer än det vi sett hittills, tror jag.
Just nu talar väl det mesta för att det blir ett nytt medborgerlig samling, det vill säga att himla liv i sociala medier och 0,15% i valet. Men allt är möjligt och det är kul att någon försöker i denna annars lite stelbenta struktur.
Vi väntar med spänning. Det får bli slutordet för idag. Politikrummet är tillbaka som vanligt nästa tisdag. Tack Thomas.
Tack.
Tack Viktor.
Tack, tack, tack.
Och tack för att ni lyssnar.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström.